Välkomna ska ni vara allihopa till Inte en singel, avsnitt nummer 12. Och jag sitter här som vanligt med min evige co-host Anders Hesselbom. Hallå.
Hej Henrik Andersson, vad bra att du håller räkningen. Det stämmer, vi har gjort 12 avsnitt. Det låter inte så mycket som 10. 10 var en större grej. Men vi planerar väl att innan vi har avhandlat alla klassiska album som finns här ute, så kör vi väl på, antar jag. Så att ingen nämner.
Ja, du vill väl göra 100 avsnitt, sa du här nyligen. Ja. Men det fixar vi. Vi kör. Veckans album är ju valt av dig. Och det här är ju en skiva. Vi sa det i förra avsnittet att det här, eller jag sa, det här är ju en skiva som alla känner till, tycker jag. Det som är intressant är ju också att alla i Sverige har ju en åsikt om hur det här bandets namn uttalas. Och det är ju förstås Mötley. Gruppen heter Mötley, den heter inte Motley Crue, de heter Mötley.
Jag tror inte de vet om det själva.
Om du vill säga Mötley Crue, nej. Om du vill säga Mötley Crue eller Mötley Crue, det kan du göra. Det spelar ingen roll, men de heter Mötley. Det känns konstigt att säga Motley.
Det här är ju alltså Motley Crue med Shout of the Devil. Alltså,
yes.
Speciell skiva på många sätt. Och det som var så intressant, alltså det här är ju för mig som hårdrockare lite grann av en milstolpe inom, ja, när man var ung och växte upp. Den här skivan var ju skitfarlig, alla skulle ha den.
Mm.
Men nu är ju...
Ja, visst. Det är väl ett pentagram på omslaget, eller?
Ja, och det är en lite intressant skiva, för den är alltså en matt svart skiva. Och så har den en blank svart, ett blank svart pentagram på. Så pentagrammet har alltså samma färg, det är bara att det är annat material, liksom. Väldigt, väldigt intressant. Men du har ju alltså aldrig lyssnat igenom den här skivan innan vi skulle göra genomlyssningen för den här inspelningen, så...
Nej, och det är det som är så intressant, därför att det som jag blev väldigt paff över är ju det faktum att låten Shout at the Devil var inte en singel. Varför har jag hört den så mycket då? Är det en sån här efterkonstruktion, liksom, att det är den de har valt att köra på radio? Eller vad? För att den är ju, alltså, vi kommer ju att lyssna på den och jag kommer att säga... Det här är en singel. Det här är en toppsingel, liksom. Kom igen nu. Varför är det inte en singel?
Men vi hastar förbi då, så vi kommer fram till den. För den här skivan börjar ju alltså med någonting som heter In the Beginning, som egentligen var deras engineer som tyckte att de behövde ha ett intro. Så han gjorde ett synt-intro på skivan.
Vilket år är vi på, kan vi också säga?
Vi är på 1983. Och jag tänkte faktiskt återkomma till det också när vi har lyssnat på några spår här. För året är lite grann intressant. Mm. Och jag skulle säga att när jag som liten slog på skivan och fick höra det här introt, vi kan ju klämma av det lite snabbt. Den låter så här.
Yes.
Med speakerrösten och alltihopa det där. Då förstod man ju att nu blir det farligt. Nu kommer Satan att ta dig. Så, och den behövde det.
Nu ligger man illa till. Nu kommer Satan. Nu är djävulen närvarande på den här LP-skivan. Och det här leder ju oss rakt in i albumets titelspår. Shout at the Devil, som låter så här. Jag som inte är en heavy metal-lyssnare säger ju precis som jag sa om Kansas, att det här är ju klockrent. Alltså som Kansas sa, det här är klockren rock och det här är ju klockren heavy metal.
Mm.
Och då kommer vi lite in på årtalet också, 83, vilket är tidigt för den här typen av metal. Mm. Det här var ju ganska väldigt trendsättande, skulle jag gissa.
Ja, mycket intressant att ta upp det. Jag skulle först bara säga, jag håller helt med. Det här är ju med ganska god marginal den bästa låten på skivan. Absolut. Det är mycket märkligt att det inte var en singel. Mm. Varför? Kanske för att den behövde introt för att vara extra maffig. Jag har ingen aning, men mycket, mycket märkligt. Året, alltså kring den här tiden, runt 79 till 85- 86 kanske till och med, så massproducerades den här typen av musik alltså på löpande band. Det kom skiva på skiva på skiva på skiva. Inget av det slog någon nämnvärt eftersom man gjorde det ändå, för det var förmodligen ganska billigt att producera. Man hade studion, man släppade in något jäkla källarband, de fick köra, tryckte upp några exemplar av skivan. Så var det även med Motley Crue. Och deras debut var väl ett par år innan det här. Men deras debut sålde så pass bra så att självaste Roy Thomas Baker, som producerade Bohemian Rhapsody med Queen, mixade om den och gjorde den till en kommersiell produkt. Så då hade liksom Motley Crue, de hade fått lite status. Men det här var under en period när sån här musik massproducerades och slog inte. Och Motley Crue, de slog igenom bruset. Samtidigt. Så är ju det här är ju lika dåligt producerat som det mesta andra som inte slog, det mesta som var massproducerat. Så jag tycker det är lite konstigt att den här skivan inte är bättre producerad än vad den är, eftersom uppenbarligen hade Motley Crue visat att de var värda det engagemanget och den uppmärksamheten från skivbolaget, som eftersom de kunde sälja skivor liksom.
Mm. Men om vi säger så här, jag ställer två frågor till dig. Det ena är så här, vilka var de andra banden då som kom före inom den här genren, och vad är det egentligen då som har gjort att Mötley slog igenom bruset, som du säger, med det här? Kan det vara promotion från skivbolaget? Kan det vara sången? Kan det bara vara helt enkelt att de hade mer väl definierad stil, liksom, att de var mer heavy metal än någon
annan? Tror att det kan bero på att de var hyfsat duktiga på att spela, för lyssnar man på första skivan så innehåller den en massa små fel. Lyssnar man på deras andra skiva så innehåller, alltså den här skivan som är deras andra skiva, Shout to the Devil, så innehåller den en del slarvfel, alltså inga allvarliga saker, men man hör ju att det inte är proffsmusiker som spelar. Men det här som prånglades ut och källarband på källarband på källarband var ju ofta så jäkla otajt och så mycket falsk sång och så mycket dåliga gitarrister och sådär. Så förmodligen så stack de ju ut. Och sen får jag ju ge Motley Crue att de har ju vuxit som musiker under sin karriär. Men jag tycker att de tappade lite grann den här genuina glädjen att skriva låtar som är så uppenbar på deras första Too Fast for Love och deras andra Shout to the Devil, då, som är den vi lyssnar på ikväll. Så jag tror att ingredienserna som behövdes för att det skulle bli en succé fanns ju där. Och skulle man sätta på deras tredje skiva, Theater of Pain, då är ju den producerad som vilket proffsband som helst. Då låter den ju lika bra som Helix gjorde på den tiden, som Kiss gjorde på den tiden och så vidare. Men av någon anledning,
då hade man pengarna, ja,
förmodligen så hade man pengarna då. Men vi kan väl bara konstatera att vi är överens om att Shout at the Devil är en solid heavy metal-låt. Konstigt att den inte blev en singel.
Mm. Istället så valde man att släppa nästa spår på albumet som singel, och den heter Looks That Kill, och den låter så här.
Gjorde en snygg video till den också med tjejer som var instängda i bur, och så kommer Motley Crue med facklor och sånt där. Det var, hade alla grejer för att få hem och skola och i taket liksom. Och den här låten möjligtvis, alltså det är ju inte en dålig låt. Jag tycker inte om den för att den är lite grann för sönderspelad kanske för att vara Motley Crue. Men den låter lite bättre än alla andra låtar på skivan. Jag tror att man var noga när man gjorde den här, att man hade bestämt sig redan innan inspelningen att det här grabbar är singeln liksom. Sen är inte det den enda singeln från skivan, men
den har ett bättre riff än många av de andra låtarna, det har den. Och en refräng som funkar bättre, och har den dessutom haft då en bra video till sig. Då, nej, jag tycker det är ett godkänt singelval. Till skillnad från nästa spår vi ska lyssna på, som är spår 4 då på albumet. Den heter Bastard och låter så här.
Typiskt för Motley Crue på den här tiden. Inte en jättedålig låt, jag gillar Bastard. Kanske att den är lite för svag för att vara singelmaterial, men jag tycker det är bra.
Den är kort också, den klockar in på under 3 minuter. Ja. Men det kan väl vara för att den går lite snabbare. Den är spelad lite snabbare. Jag vet inte, för mig var det mer som att den här låten, den gick bara. Den gick förbi mig och sen så var den klar. Den når ingen höjd för mig, utan det är mer så här, men vi gjorde en låt.
Mm.
Lite så. Men det är inte det värsta på skivan, det är det inte. Men jag tycker att det här är Ingen vidare.
Nej, och nästa låt får mig att tänka på att det kanske är ett intro igen, men jag tycker att det faller lite grann platt, för vi har kommit fram till spår nummer 5 på sida A. God Bless the Children of the Beast, instrumentallåt av Mick Mars som då är gitarristen, och han sitter och plockar lite grann på både akustisk, nej inte akustisk, men elektrisk distad och elektrisk odistad gitarr. Ganska så mycket även icke-låt på 1,5 minut som låter så här. Jag får väl backa och säga att det kan faktiskt vara en akustisk gitarr, jag vet inte. Men jag får igen känslan av att In the Beginning, som den första låten hette, med de här synteffekterna och radiorösten som pratar, så även här att man vill göra ett intro. Och är det okej om vi bara dyker rätt på sista låten på sida A då?
Jag vill först säga en sak om God Bless the Children of the Beast. Är det här en uppvisning? Vill han visa hur duktig han är på gitarr? Är det bara det?
För mig som ung så var det klockrent ja. Men idag vet jag 17, för han gör ju inga märkvärdiga saker trots allt. Det som är ju att det är några överdubbningar. Förmodligen så var det väl så att han skrev en trevlig låt och ville spela in den, och sen så blev det ett utfyllnadsspår på skivan. Jag tror att det är så. För han gör inga konstigheter i den här låten.
Nej, och tänker man den som ett intro till låten efter, så är det lite konstigt, därför att nästa låt är nämligen en cover. Den sista låten på A-sidan är ju Helter Skelter, som är en Beatles-låt. Och den lät lite så här.
Det blev bara ett par sekunder där eftersom den faktiskt är släppt på singeln, men alltså, jag menar, inte bara det att det är en Beatles-cover. Alltså, kom igen, Beatles, Mötley Crüe gör cover på...
Ja, nej, det,
och en singel dessutom.
Det här är alltså Beatles, den har ju inget att sätta mot Beatles-versionen givetvis. Men det är en, jag vet inte, riffen funkade väl som heavy metal, och sen så tänkte de, det här spelar vi in, och sen så kan vi få lite promotion av att vi har gjort en Beatles cover. Jag vet inte, för den är ansiktslös.
Ja, precis, för den är inte skitdålig. Den är bara, ja, ansiktslös, ointressant. Ska man göra... Och sen så en singel. Nej. Då vet ni vad jag tycker om den då.
Vi flippar över till B-sidan på albumet. Där hittar vi spår nummer 1, som då alltså är totalt spår nummer 7 redan. Och det här är en låt som inte blev en singel. Den heter Red Hot.
Också en av låtarna som jag verkligen gillade när jag lyssnade på den här skivan Back in the Day. Jag spelar inte den här skivan jätteofta idag, för jag tycker inte den håller för många lyssningar. Men jag tycker att det här, att det tilltalade ju liksom tonårs Anders naturligtvis. Det var liksom snabba trummor och schysst solo och sådär.
Ja, men det är ju, alltså för mig, det här är liksom heavy metal song. Det är bara en låt, den går lite snabbare än de andra låtarna, och sen så gör man lite gitarriff och sen så sjunger man heavy metal över det. Den betyder ingenting för mig, den här låten.
Nej, och sen ska vi inte lägga för mycket tid på spår nummer 8 eller andra låten på B-sidan. Den heter Too Young to Fall in Love, eftersom den blev en singel, och det är ju alltså inte den vi ska prata om idag. Och med lite tur så kunde man faktiskt även se den här på MTV. Det hände inte ofta, men den hade faktiskt en schysst video också. Vi kan ta ett par takter bara. Igen så vill jag säga att det kanske inte är ett helt självklart val.
Det här är ju också, som jag sa den förra låten, det här är ju liksom trummisen sitter boom, klaffs, och så snarare den, och så sjunger de heavy metal över det. Det är inget mer. Vilket gör det ännu värre när vi lyssnar på nästa låt som inte blev en singel, som heter Knock 'em Dead Kid, som låter så här.
Yeah.
här har du återigen bomklass, bomklass, och så sjunger han över det. Nästan princip helt omöjligt att särskilja ifrån låten innan.
Jag kan väl säga att jag kan nog försvara att Knock 'em Dead Kid inte blev en singel, men jag tror att den innehåller ju den här hypnotiska grejen som han är på jakt efter, det här repetitiva. Jag förstår att det inte är en singel, men jag tycker att jag håller inte riktigt med, för jag tycker Knock 'em Dead Kid gör någonting för mig som är mitt heavy metal-öra, som inte Too Young to Fall in Love gör. Men Too Young to Fall in Love kanske hade mer hitpotential, du vet det där vanliga. Men som metalhead, då är ju Knock 'em Dead Kid en bättre låt än Too Young to Fall in Love. Men visst, strategiskt kanske det hade inte funkat på singel, vad vet jag.
Nej, nej. Vi kliver vidare, tycker jag. Det här, alltså nu, jag känner ju som att jag stressar igenom den här skivan, men samtidigt så jag har liksom inte så mycket mer att säga om det. Och även när vi lyssnar på det tionde spåret på albumet som heter 10 Seconds to Love, ja, jag kommer inte ha mycket att säga här heller. Det låter så här. Boomklaps, boomklaps, boomklaps.
Jag kan väl förstå dig när du säger att det flyter ihop. Jag har ju en sån relation med de här låtarna, men jag förstår dig när du säger det. Jag tycker också att det här är en bra låt, men att det här är en typisk albumlåt. Därför att den här, den sticker inte ut hakan, utan det är en utfyllnadslåt. Men jag tror också att den här lyckas med att det som jag tycker att albumspår ska göra, nämligen tala till fansens hjärtan. Ni gillar Mötley Crüe, här har ni mer Mötley Crüe. De låter typiskt som Mötley Crüe. Och den här gör det. Jag tycker att det är en okej låt. Ett bra val att inte ha på singel, men jag är hemskt glad att den är på skivan. 4 minuter och 20 sekunder där någonstans, vilket är nästan lite för kort, för när man är inne i det så vill man ju bara ha mer av det här liksom. Tänk dig att du är ute på långpromenad och ska ligga och sova eller vad som helst, och så sätter du i kassetten med Shout to the Devil, så då är du rätt glad när den här kommer upp liksom.
Men då har vi ju avverkat 3 stycken relativt straighta låtar, så att säga. Men skivan avslutas med en låt som heter Danger, som jag tyckte var en väldigt positiv överraskning. Den låter lite så här.
Vad glad jag blir att du säger så, för här håller jag med. Den här är inte riktigt lika bra som Shout to the Devil, för det är en fantastisk låt, men det här är lätt det näst bästa spåret på hela skivan. Så jäkla tung och bra låt. Den skulle gärna få vara mycket längre. Och jag kommer också ihåg att när den här låten kom, liksom, den låg lite svagare på LP-versionen på grund av att det var liksom sista spåret på B-sidan. Lite dålig upplösning sådär. Så man gick alltid fram till stereon och skruva upp några steg när den här låten började. För den här är ju en låt man vill känna i kroppen. Oerhört bra låt.
Det är ju lätt, inte för att använda ordet bäst, men det här är den mest genomarbetade låten på skivan. Den här har ju det som jag pratade om på andra album, att den har olika partier och du har de olika sektioner som sitter ihop med varandra, och du, återigen, du kan inte destillera ner den till någonting. Men den är bara 3:51. Det som du säger, den hade gärna fått vara längre. Den här hade gärna fått vara deras episka låt. För även om du lyssnar på Shout at the Devil, som är liksom en perfekt liten singel i sitt eget lilla kosmos, den är ändå bara 3 minuter lång. Och jag vet inte om den skulle behöva vara längre, för att den har liksom den här, den är som en liten kanonkula för sig själv. Medan Danger är den här låten där de skulle ha lagt lite mera krut på, och kanske till och med då kastat någon av de andra mittenlåtarna, Knock 'em Dead Kid, Too Young to Fall in Love eller 10 Seconds to Love på B-sidan.
Det där du säger nu kan ju inte hålla med
om. Danger vara liksom...
Du får inte kasta någon av
dem. Det är klart, det hade fått plats om de hade velat. Men du vet, liksom så. Eller okej, de kunde kasta Helter Skelter.
Ja! Ja!
Ja, exakt. För att när jag har lyssnat då på B-sidan av skivan och så Red Hot, okej, den är fine, och sen tre låtar som jag bara, alltså, I don't care. Och sen så kom Danger, så tänker jag så här, men det här är ju någonting. Det här är ju någonting. Varför är inte resten av skivan det här?
Ja, och därför så...
Kan du förklara
det? Nej, jag kan inte göra det, utan jag bara konstaterar och säger att man har misslyckats totalt med singelvalen. Jag kan försvara Lux That Kill, även om den, på grund av att den fick en bra video så där spelade sönder av MTV, vilket gör att jag inte riktigt tål den låten idag. Det är inte för att låten är särskilt dålig, utan omständigheter. Men jag menar, Shout of the Devil, solklart, den har ju släppt den på singel.
Ja, absolut.
Danger nästan lika. Den nu när Danger ju... inte är längre än vad den är, så hade det ju faktiskt nästan varit en singel det också. Helt obegripligt att de släppte Helter Skelter på singel. Tveksamt, Too Young to Fall in Love.
Ja, men det är precis. Så att singlarna borde ha varit Shout at the Devil, Looks That Kill, ja. Danger. Rakt av, så. Inga problem. Och sen finns det ju liksom inte så många andra låtar på kvar och släppa som singel. Jag hade väl kunnat acceptera Red Hot som du vet, en fjärde för att upprätthålla intresset för skivan. Ja. Men jag tror inte den hade behövt det. Helter Skelter bort. Den ska inte ens vara på skivan, än mindre en singel. Mm. Det är liksom fel. Sen vet jag inte om Danger hade kommit in på listan. Men de hade ju kunnat etablera sig som ett mer seriösa, eller vad man ska säga, bland andra band. Och dessutom 83, fördelen med att vara ganska tidig i sin genre är att reglerna inte är satta. Om du ska göra ett heavy metal album så ska det låta A, B, C, men här är man lite före kurvan, lite i alla fall. Och man kan fortfarande göra en låt som Danger som har mycket annat att ge utan att man ska behöva utan att det finns några fans som står och säger det här är inte riktigt heavy metal. Jag är missnöjd med singelvalet.
Ja, mycket missnöjd jag också. Så jag håller ju inte med dig om att Knock 'em Dead Kid och 10 Seconds to Love är utfyllnad, för jag tycker de lyckas med att tala till fansen. Men de ska ju inte vara singlar, och jag är helt på din sida när det gäller valet av singlar. Sen finns det ju, innan vi lämnar våran publik för den här veckan, kan jag ju säga att på 90-talet, eller om det var tidigt 00-tal, jag kommer faktiskt inte ihåg, för jag slutade lyssna på Motley Crue efter deras tre första skivor, för jag tyckte de ballade ur och blev kommersiellt junk, om jag ska vara helt ärlig. Men då gjorde de ju naturligtvis en re-recording.
Det var rätt mycket sex, droger och rock'n'roll där.
De gjorde en re-recording på Shout of the Devil och släppte den som singel. Jag tror att det kan ha varit i samband med att de återförenades med Tommy Lee på trummor. De har ju bytt medlemmar lite titt som tätt, men det är ju de här fyra killarna som är med på den här skivan som är Motley Crue. Alltså när man börjar göra nyinspelningar på sina egna gamla låtar, då är ju det en varningssignal på att okej, man är ett före detta band liksom.
Vi har ingenting nytt att komma med överhuvudtaget.
Nej, jag vill...
Då kan man väl åtminstone skjuta snedskott som Kiss, liksom. Hellre
jag vill försvara lite grann David Coverdale och Whitesnake, att de har gjort ett par re-recordings av sina låtar. Men det var för att de bytte ju medlemmar ganska så rejält och tog en ny start, så fine. Men det är tveksamt även där. Men det Motley Crue gjorde, det är totalt oförlåtligt. Och Scorpions håller ju på så där också. Lägg bara ner, då ska ni... Om ni älskar era låtar så mycket, ge er ut på turné och spela dem live då. Vilket i och för sig de gör, men det räcker ju med det, tycker jag.
Ja. Då så, då har vi tagit oss igenom Motley Crue och Shout at the Devil från 1983 på inte en singel. Och ni finner oss, om ni vill kommentera våra fantastiska program, så finner ni oss på Twitter. Jag finns under namnet @camouflage_ eller understreck, som man kanske säger här i Sverige. Och Anders, vart hittar man dig någonstans?
Ja, det blir ju @ då, eller snabel-a, som jag lite charmigt brukar säga, A. Hesselbom. Och det stavas A-H-E-S-S-E-L-B-O-M. Så kommentera där om det är så att ni vill skälla på oss eller tipsa oss.
Superduper. Vi återkommer igen nästa vecka med ännu ett fantastiskt album som har singlar på sig. Adjö.
Hej då.